One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi firade 300 avsnittet.
Mm.
Hur många år är det?
Snart 6 år.
Oh my lord.
5,5 typ.
Alltså det är för svårt att ta in. Vi är ju dåliga på att fira också, du och jag.
Jag tror aldrig vi har gjort det. Eller vadå?
Nej. Vad ska vi fira? Alltså jag kan fira saker på egen hand, men jag gör ändå inte det tillräckligt ofta än vad jag skulle kunna göra.
Nej, men är det så kul då? Alltså jag tror verkligen att det är.
Jo men det är ju verkligen någonting som är grundläggande för människan. Att vi ska ju stanna upp och glädjas åt det man har åstadkommit på olika sätt.
I stunden, ja.
Ja.
Mm, men det är inte det som folk gör.
Nej,
utan
nej.
De säger, vi har skrivit på kontrakten nu, så nu ska hela familjen komma med en vecka. Och då är mamma
det är
illa när familjen kliver
sant,
in
sant.
Jag är inte i den känslan längre. Mm. Om jag har fått ett glädjande besked och någon säger ja och delar min glädje, det är jättetrevligt.
Är du i känslan nu då, 300 avsnitt?
Nej, men det är ingen skillnad på att göra 299 avsnitt och 300 avsnitt, så.
Nej, men det är ju ett achievement.
Absolut.
Jag kan ändå känna mig stolt att vi har alltså legat i så många år.
Alltså för mig är det verkligen, jag gör ingenting som jag inte vill göra, så därför känns ingenting jobbigt.
Nej, det känns inte jobbigt.
Så därför så, alltså,
men det är sjukt att det inte har känts jobbigt också.
Absolut, det kan vi fira.
Det kan vi verkligen
300
fira.
Smärtfria avsnitt.
Ja, det är vi ska fira.
Det är värt att fira.
Och en blomstrande vänskap. För att det verkligen utvecklas på olika sätt av att vi har pratat så mycket. Det är ju inte naturligt att sitta och prata så här. Det är inte gjort upp i soffan.
Nej, men det är, alltså, det är verkligen. Den kunde ha dött. Alltså vi riskerade mycket.
Jag anställde dig 100% och började podda.
Alltså det är verkligen så historien börjar om. Hur långa vänskaper dör. Nej, vi ses inte längre.
Verkligen. Och vi skulle ju fira här idag med att ha en psykolog som skulle svara på trevliga frågor,
ganska otrevliga frågor. Men frågor som vi ofta får. Alltså våra klassiska frågor. Hur gör man slut? Vad ska man göra om man tror att ens pojkvän är narcissist?
Det händer ibland. Alltså jag är inte människotypen själv,
för
att jag har väl...
Det är därför du, alltså, du pratar om den där människotypen väldigt mycket. För du är så långt ifrån så du blir... Alltså du fattar ingenting.
Jag fattar ingenting.
Det är din största enigma. För de flesta personer kan man ju förstå eller relatera till. De här, du fattar ingenting.
Nej, för först när hon skulle kommit hit för några dagar sedan, och då blev hon magsjuk. Om man tror på det eller inte, det är upp till lyssnaren. Sen skulle hon kommit idag, och då har hon sett mina meddelanden, men hon sitter inte här.
Nej, hon kom inte. Hon var så kallad no show.
Ja, och hon har varit så peppad och gullig och liksom, det är ändå, alltså det är ändå en ganska stor profil.
Hon fick panik av någon.
Ja, hon fick panik. Och det är det som är, alltså så här är det. Jag unnar henne och respekterar.
Du fattar att man får panik. Det du inte fattar är det här ignorerandet.
Nej, reaktionen.
Att ignorera, det kan inte du.
Nej.
Du är fysiskt och psykiskt inkapabel.
Ja, igår kväll kom jag på ett sms jag hade glömt svara på, Nimra. Och jag försökte öva, lägga undan. Jag skrapade bort det där, försökte lägga upp i någon ballong och skulle inte tänka på det. Alltså, det tog 2 timmar för mig som då.
Ja, för det bara åt som en virvelvind.
Det åt mig som en virvelvind. Och... Nej, men det, ja alltså, jag förstår ju att det är någon slags
Det är bara helt enkelt freeze.
Det är freeze, ja.
Eller flight vi pratar om.
Jag bara har så svårt att, jag tänker att det är en sån här grej som man lär sig i en viss ålder att sluta med. För att jag tycker många, jag också kan ha reagerat på sånt sätt när jag var liksom 14. Men sen så känns det som att när man är vuxen så hon skulle ju kunna skrivit bara, gud, jag glömde skriva upp det här, jag skäms. Det här är inte vanligt för mig.
Absolut. Men det är vissa grejer som man ska sluta med när man är tonåring, sluta, men inte med när man är tonåring.
Nej.
Alla har Kinas vänner. Du har, alltså, väldigt många skulle säga, varför gråter Lisa om this and that? Det, slut. Ja. Det gjorde jag också när jag var yngre, sen lär jag mig att hantera det, så då gör jag inte det.
Nej, men det är som du säger, det är så långt bort från mig. Så
det är därför du står som frågetecken.
Och det gör mig faktiskt illa. Alltså jag känner mig skadad av att bli ignorerad sådär.
Jo, det är ju också så här som att jag skulle aldrig gjort så mot någon.
Nej, precis.
Jag skulle aldrig behandla någon så.
Som Samir kände, jag skulle aldrig gjort så mot Anis. Har du hört hur Arjan har blivit?
Vad har Anis gjort?
Samir hävdar att han hjälpte Anis att bli känd.
Aha.
Och nu när Samir och Viktor är i Mello så la inte Anis upp någonting. Mm. Så nu har Samir sagt upp kontakten. För där gick hans gräns. Man har ju sån där moral. Jag skulle aldrig gjort så här.
Man har sin inre moral och vad man tycker är viktigt och inte. Och den är jättebra att inventera och tänka, är det verkligen något jag tycker är viktigt? Eller är det här något som jag har hittat på? Eller är det här mitt ego som svarar? Eller, alltså, så där är det ju. Ja. Man måste ju verkligen hitta vad som är ens riktiga moral.
Ja.
För det är ju samma som, ja, vi var på en fest, du och jag, och en kvinna i kanske 40-årsåldern som har ett ex som hon har barn med. Hon kommer fram till oss på festen och berättar att exet har, de har mött varandra på gatan och exet har låtsats prata i telefon eller liksom inte svarat henne när de går förbi. Nu är hon så förbannad på honom så att hon ska gå till där han jobbar och ställa till en sten.
Med
det är
sin nya kille.
Det är det hon berättar för oss. Ja, men nya kille kommer nu gå till exet. Vi vet att han jobbar här nära. Mm. Så vi ska gå nu bara sista grejen innan vi går hem. Vi har druckit väldigt mycket och nu ska vi gå dit och ställa honom mot väggen för att han inte hälsade på henne på gatan.
Vilket ju, tycker jag i alla fall, är en helt normal grej när man precis gjort slut. Att bara ignorera varandra på gatan.
Jag är inte säker på att de precis har gjort slut.
Nej, men alltså, ännu större anledning att inte prata
om. Ja, men jag vet inte, om man har barn så kanske det är lite mera.
Att de har
då har man ju kontakt. Det är vad jag tror. Det spelar inte så stor roll, men till exempel för mig då, att någon ska ignorera mig på gatan, då känner jag bara, huh. Alltså det är bara skönt för mig. Slapp prata med den personen.
Ja, men man tar upp telefonen, det var ju det som man hade den goda smaken att göra. Låtsas prata med någon.
Ja, exakt. Ibland är det verkligen att ha den goda smaken att ignorera. Men det var för henne liksom
inget konstigt alls.
Nej, men hon sa, så gör man inte. Alltså det var liksom så viktigt för henne.
Både det, men sen var det inget konstigt att ge tillbaka. Så det var två saker som
hämndaktionen tyckte hon också var top notch. Så gör man, tyckte hon, hämndaktionen. Som han gjorde, så gör man inte. Så om en rättegång hade hållit, så hade alla klubbat igenom att hon hade rätt. Så kände hon.
Men eftersom att psykologen har ignorerat oss, så ska vi svara på frågorna.
Yes.
Måndag, lika, olika.
Avsnitt 300. Fira med mig.
Fira med Emily ska jag avsnittet.
De här frågorna har vi valt ut och skickat till en expert för att det är frågor vi själva har ett intresse av, verkligen. Och frågor som vi ofta får i mail och också typ, ibland får vi så här meddelanden från folk som skriver, hej, min kompis vill göra slut med sin kille och ni brukar alltid tipsa så bra, vilket avsnitt ska jag skicka?
Ja, det är mycket sånt också i vår Facebookgrupp, att folk skriver, kan ni tipsa om det här avsnittet? Jag minns inte vilket det är, och så skickar de vilket avsnitt det är. Men det är inte alltid man hittar, eller vet.
Alltså, och grejen är, när någon frågar, alltså, då vet ju jag exakt hur du satt när vi pratade om det, men vad är det för
vi väder? Vi vet om vi spelade in i bilen, man vet
inte. Jag vet ju vad du hade på, alltså, kanske inte hade på det, men jag minns verkligen känslan. Om vi satt på ett golv eller en stol, alltså, det minns jag. Men jag minns inte vad det hette.
Hur ska
eller
vi minnas 300?
Det är ganska många post. Om jag får säga det själv. Okej, men vi börjar från början. Det som lite gjorde att vår mailkorg blev vad den blev, skulle jag säga. Och det är tips på hur ska man göra för att göra slut. Och då, det finns olika scenarion. Eller det finns två olika scenarion, skulle jag säga,
som är viktiga för oss liksom.
Ja, men nej, två olika scenarion skulle jag säga, som är lite olika, skulle ändra hur jag tipsar. Det första är, jag är inte kär i personen längre.
Just det.
Men den är jättesnäll och jag vill inte göra den ledsen. Det andra är, jag är jättekär i personen, men det gör mig jätteledsen. Och vi kommer inte kunna fortsätta vara tillsammans, det skadar mig och vara i den här relationen. Det är liksom två olika, båda mår jättedåligt, båda måste göra slut, men hur, Lisa? Du har ju varit mest kanske i situation två.
Jag har varit mycket inte kär också.
Ja, jo, det har du verkligen.
Vet du vad jag har varit i situation? Inte kär, men vill ändå vara kvar. Vad som beter sig illa.
Det är en kombination. Jag är inte kär, han beter sig illa, men vi vill fortfarande vara tillsammans. Du har ju, jag vet inte om jag har sagt det i podden, men du hade en kille som du inte var kär i. Ganska länge var du med honom efter det. Och du fantiserade om att han skulle dö.
Ja,
Och där tror jag inte att du är ensam.
Framförallt så tänkte jag, alltså såhär, det här låter ju så jävla,
ja, men det är en sjuk easy way out.
Ja, det var inte att jag satt och fantiserade att jag önskade det egentligen.
Nej, nej,
du fantiserade inte om som att såhär, du skulle vara så skönt för då slipper jag göra slut.
Ja, du fantiserade på samma sätt som folk, tänk om jag bara vann en miljon.
Precis.
Utan att gå med i lottot. Det var inte så att du tänkte om jag binder fast honom och så bakom ett
tåg. Jag tänkte det är så.
Nej, men Lisa, alla gör det här. Jag tror verkligen att, och jag tror faktiskt att man kan använda det som en måttstock. Om jag börjar känna att det vore lite skönt om
personen bara försvann här.
Ja, exakt, bara.
Det är det vi måste säga faktiskt. För att jag vill inte att han ska dö i en bilolycka.
Nej.
Men jag vill att han ska försvinna från jordens yta.
Du vill slippa göra slut
med honom. Och det enklaste är då är att han avlider.
Ja. På vilket sätt, det spekulerar vi inte kring. Men det hålls,
men det är ju inte heller något som jag vill göra själv, ska sägas.
Exakt, du vill inte mörda honom.
Nej.
Du skickar ju ut önskan i universum. Please, kan någon hjälpa mig?
Och när vi berättade det här för en vän så sa ju hen också att det här har jag tänkt om min partner fast jag är kär i den personen.
Jo, men jag fantiserar ju om att David ska dö jättemycket. Eller jag fantiserar
att du ska på min begravning.
Jag fantiserar om din och Davids begravning, alltså 2 gånger i veckan.
Mm.
Men det är ju inte för att jag önskar att ni ska dö.
Nej.
Och för att det ska bli så skönt för mig sen. När ni båda är borta och jag äntligen ska få leva mitt eget liv.
Ja.
Utan det är ju verkligen en sorgfantasi. Jag myser med att det är så stort. Och då ska jag stå på, alla på begravningen kommer peka på mig. Kolla, Emily ledsnas. Det här påverkar Emily. Jag kommer kunna skriva böcker, flera böcker om att förlora en bästis, kommer boken heta. Och så kan jag skriva sida upp och sida
ner. Efter 300 avsnitt
i podden. Exakt, det var 300 avsnitt. Kollapsade då framför mina ögon. Ska jag stå och säga på begravningen. Jag fantiserar om era tal jättemycket. Vad ska jag säga?
Hur ska, men är det begravning skulle du aldrig hålla tal.
Jag är knäppt just det. Alltså den som ber mig hålla tal, den ska avlida här näst. Det är den, alltså jag ska hålla
begravning. Det är som jag gör på bröllop, bara spela in och spela upp.
Jag kommer fortsätta fantisera när jag sover vad jag borde ha sagt på begravningen. Det är min lott i livet. Och jag tycker mycket om de här fantasierna. Och jag har dem som små bebisar. Men jag fantiserar inte om att David ska dö för att jag ska slippa göra slut med honom. För det är det du fantiserar om, och som jag tror många fantiserar om. En väg ut från att behöva göra slut. För man orkar bara inte göra det.
Nej, jag tycker att båda scenarierna har samma början. Och det är att berätta för en nära person.
Just det.
Jag kommer nog behöva göra slut med den här personen. Därför det här och det här. Men det kan vara så att det tar lång tid. Och det kan vara så att vi blir ihop igen. Så att du vet.
Ja.
Men att man har någon att bolla med. Att man säger, jag är nervös.
Och man behöver inte säga, alltså det man behöver säga är bara, jag har en orolig känsla i mig att jag kommer behöva göra slut med den här personen. Den känslan kan också mynna ut i att, oj, jag behöver inte göra slut med den här personen. Men oron bor i mig. Jag har en klump i magen, om jag verkar disträ så är det för att jag sitter och tänker på hur jag ska kunna göra slut
med fel. Då kan man också bolla med den hur man ska göra.
Ja, och varför, om den är en bra mottagare kan jag fråga, varför känner du så?
Ja, och du kan komma hem till mig efter. Och så vidare. Men att göra slut med någon som man inte längre är kär i och som man då troligtvis kommer krossa, för den kanske fortfarande är kär, är ju ett vanligt scenario. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att förbereda den andra personen, skulle jag göra i alla fall, med ett sms. Jag kommer vilja prata om någonting seriöst i eftermiddag. Kanske inte när den sitter på jobbet, men den är på väg hem med lite. Så den har inte kommer hem med en glädjande suck. Och sen sätter på soffan.
Exakt, inte komma hem, hej mitt hjärta, ser vi Fredel.
Nej, det är så himla taskigt. Men det går också bra, såklart.
Ja, alltså, händer det så händer det.
Sen tycker jag att man ska vara förberedd på att ha sina anledningar.
Just det.
För det jobbigaste att bli dumpad, har jag förstått, är att man inte förstår varför. Och man kan nästan klämma sig fast vid vad som helst. Så att om man bara säger,
du är Lisa, om, precis, alltså grejen är att när man sitter där och säger jag vill göra slut med dig, och det är på grund av det här, och man vågar inte säga det, för att man säger det för att jag har tappat känslorna.
Ja, men det räcker inte, för att veta varför du har tappat känslorna.
Ja, exakt. Och så det är som att om man då råkar säga sen, nej men jag vet inte, men när vi åkte till Österlen i sommar känns det bra. Då säger de bara hela tiden Österlen, alltså de tjatar.
Berätta för andra föräldrar om Österlen.
För det går på en loop i deras huvud. Vad var det som de talar i tungor om den där lilla mikroskopiska grejen som du råkade säga. Så att det är faktiskt skitviktigt att vara förberedd, för annars
säger man något konstigt.
Ja, som typ inte ens.
Så man måste berätta att jag tappar känslan för dig, om det nu är det. Och jag vet inte själv vad det beror på, men jag känner att vi inte passar så mycket, för du känner så här och jag känner så här. Du vill
men man kan också säga jätteledsen. Jag vill vara kär i dig. Jag vill vara kär i dig, men jag är inte det. Och det kan inte jag ändra.
Nej, och också säga att vi har ingenting med dig som person att göra. Alltså för att väldigt många personer, säkert personer med lite sämre självförtroende, kan bli helt krossade också av att man inte säger att det inte har med den personen att göra. För då tänker den, vad hade jag kunnat gjort bättre? Och kärlek har ju inte att göra med vad hade jag kunnat gjort bättre. För
nej, man är ju kär i en person.
Nej, precis, det är inte prestationsbaserat. Så det tycker jag är viktigt. Och sen om man då har varit den som gör slut med någon som fortfarande är kär igen, så tycker jag att man med, av respekt, ska finnas där lite tag över telefon.
Man får jour ett tag.
Man får jour ett tag. Det kan också vara bra om man är den personen som har gjort slut att kanske höra av sig till den personens kompis eller familj och berätta att nu har det här hänt. Även om det är lite slag under bältet och vissa kan bli sura på så, varför sa du det? Ja, det var jag som skulle säga det. Men den behöver ju hjälp. Den är ju en utsatt situation, och det är lite så här, det är den sista tjänsten.
Ja, men det kan man kanske också säga då, om man skiljs åt, så här, jag kommer smsa Jonas imorgon, så berätta innan.
Eller bara, Jonas är på väg.
Ja, då kan man få se ett barn snurras runt och tala i tungan om man vill. En exorcism sker framför sig.
Ja.
Nej, men att säga att jag kommer skriva till din mamma eller typ, för det kan ju också vara så här, jag skulle äta ett lunch med din syster imorgon, så jag kommer säga till henne, för jag vill inte gå på den lunchen och vi behöver inte träffas, men då kommer jag behöva berätta för henne så att det är bra om du gör det innan, om du vill göra det innan, annars säger jag.
Också viktigt för att man kan bli sugen och ses efter några dagar.
Ja, gud ja.
Nej, men alltså det är viktigt tycker jag att inte, alltså det kan man göra om den andra personen tjatar och tjatar och vill prata om något. Men det är väldigt lätt att ha sex.
Ja, och
det men, faktiskt.
Kan inte det bara få ske då?
Det är så fucking taskigt mot den man gör slut med. Alltså det är liksom, båda vill i stunden, men alltså det där är, det knäcker den andra totalt. För den, då kan det bli också att ska vi bli ihop igen, och säga ja, alltså det.
Ja.
Så att, alltså av respekt om man har den styrkan i sig. Ja. Det är ingen panik om
det. Nej, gör bara, det så gör du det. Men försök att inte göra det.
Hur man gör slut på ett bra sätt med någon som fortfarande är kär igen, menar jag. Då kan man försöka hålla sig undan för att inte fortsätta ha sex. För det är väldigt många som gör det.
Keep it in your pants.
Man blir koko då. Och det slutar alltid i katastrofala.
Ja, därför att den ena tänker vi är koko och ligger och smsar med andra killar. Mm. Och den andra ligger bredvid som en sviken sparkad hund. Mm. Och tänker, alltså vi hade ju en vän som var med om det här tyvärr. Mm. Åh gud, nu kommer jag på. Mm. En kille hade gjort slut med henne. Mm. Eller han hade varit otrogen, det var en utdragen breakup process, men det var ju som att han nu, det här är min upplevelse, var inte kär i henne längre. Hon var fortfarande kär i honom och ville egentligen bara att han inte skulle ha varit otrogen så de kunde vara tillsammans. De flyttar isär, de ses, de ligger hemma hos henne. Han går på toa och tyvärr bajsar också. Hur hon vet det, I don't know, men jag har fått historien
rätt så här.
Han skiter sönder hennes toalett och medan han gör det så smsar han till en kompis att det inte kommer bli något mellan dem. Liksom såhär, men vi kommer inte bli tillsammans igen. Det är liksom inte det vi håller på med. Men han råkar skicka det till henne som ligger i sängen.
Emily.
Så hon får läsa det.
Lika bra.
Lika bra, men var det gult, tror du någon säger. Jag känner nu, men nej, jag känner inget för henne. Det kommer nog inte bli något. Alltså, det var inte menat att gå till henne. Men han känner så. Han känner att han ska gå bajsa och sen gå ut på en promenad.
Det är sådär knäckt, han måste bli tyvärr för att man inte ska träffa henne.
Ja, för det där var fan spiken.
Vi har en annan kompis som också låg med sitt ex som också varit otrogen, som han spelade in när de hade sex och sånt. Alltså det blev bara helt kaos.
Ja, alltså, och det där känns så fucking obehagligt med breakups, att innan så trycker man jag känner den här personen, och efter så fattar man att jag kände inte den här personen. Nej. Den var bara kär i mig.
Ja. Och då och nu har den ingen respekt för mig.
Nu hatar den mig nästan. Mm. Alltså det är så sjukt hur man kan falla från plats 1 till plats 300.
Ja, alltså man faller ju under dem som de inte känner längre. För att nu hatar de.
Man får under främlingar.
Under främlingar.
Under främlingar ligger man och kravlar och alltså tittar upp mot pedestalen där man satt.
Om man ska göra slut med någon som man fortfarande är kär i, så är det svåraste du kommer gjort i ditt liv. Men du kommer klara det, det kommer kanske ta några gånger. Återigen, prata med en kompis, säg hur svårt det är, säg att du kanske kommer gå tillbaka, att det är sådär. Skriv en lista på varför du vill göra slut. Oftast blir negativa listan väldigt lång.
Så att du och på positiva listan kan du bara stå, varför ska du gå?
Jag vill,
står det bara där. Och det är tyvärr synd, för att den trumfar ju allt ändå.
Ja, verkligen. Utifrån på hur känslostyrd man är, men absolut.
Men för de flesta gör det.
Ja, gud ja. Kärleken är så fruktansvärt stark. Och kärleken kan ju också gå över i ett sådär traumabond som man ofta får. Man har bråkat
besatthet.
Mycket och, så att, och den kan ju förväxlas med kärlek. Och den är väldigt svår att ta sig ut. Vi har pratat om det förut, men skaffa en flyktplan. Ha allting på det klara.
Alltså, vart åker jag, vad packar jag med mig? Vad är viktigt att jag får med mig direkt när jag åker? För jag kanske inte får komma tillbaka, eller kanske bränner upp mina grejer.
Exakt, vad är viktigt? Sälj sakerna innan som är viktiga för dig.
Just.
Ställ och in något garage.
Vet du att min mormor gav som tips till min mamma när hon blev tillsammans med min pappa, så sa hon så här: dina pengar ska du lägga på sängen och soffan, saker som man kan ta i, och han får betala för maten och elen och värmen. För då när ni skiljer er så tar du med dig vad ska han ta med sig? Maten.
Ja, men alltså är man ihop med någon, det är ett bra tips.
Ja, men det är ett tips som kommer också från min mormor, som liksom skilde sig på 70-talet.
Ja, precis.
Så hon försöker ju bara dela med sig av sin erfarenhet. Att jag har tidigare hört om andra kvinnor, eller jag har haft andra kvinnor som har gjort det. Också på den tiden gjorde man ju så otroligt mycket mer i hemmet. Och sen när man skilde sig så var det bara, ja, du har ju inga pengar.
Och ingen pension.
Nej, det är bara, alltså, god dö.
För det som händer om man är ihop med en kille som man kanske har svårt att dra sig ifrån, är att de har ofta väldigt bra argument för att, men jag har ju betalt det här.
Ja, jag ska ha halva soffan. Absolut, men jag menar bara att, för det är det som du säger, då säljer man ju soffan. Ska vi köpa en ny soffa? Vi säljer den där först. Och sen så säger man, det var jag som köpte den. Jag går och köper den nya soffan imorgon. Och sen imorgon så ligger det bara en lapp som står, hej, du får aldrig med en soffa, och du får aldrig med se mig. Det där är riskfyllt. Det där ska inte hålla på med, det där var för riskfyllt.
Jag tycker också att det kan vara ganska bra att vara med någon annan. Och då kanske till och med innan man gör slut.
Du har helt rätt.
Dagen innan.
Jag ska berätta. Därför att när man är i det där äckliga traumabandet, så är det också som att så här, vi har alltid varit vi. Det ska vara vi hela livet. Och det är så viktigt det vi har. Och också ofta i sådana lite destruktiva relationer, så är svartsjuka alltså jättestark. Du får inte titta på någon annan. Du får inte prata om någon annan. Det får inte finnas andra människor. Du ska sy igen dina ögon och läppar. Och det ska bara vara bedrövligt. Och då är det ju som att du kan kan, precis som när man hoppar från tian på Fyrishov, kliva ut med en fot så måste den andra följa efter.
Ta steget, ja.
Ja. Mm. Så om du, alltså det räcker med om du flörtar med någon annan, om du hånglar med någon annan, då vet du att det där starka ni hade, som bara var baserat på att det bara var ni två, det är redan brutet. Mm. Så man kan verkligen liksom fucka för sig själv.
Fucka för sig själv, men också öppna dörren för att det finns andra som vill ha en. Som
vissa läppar.
Ja, alltså, och det, för det är ni som att, jag kommer aldrig hitta någon annan. Nej. Alltså man känner ju sådär, ingen kommer inte få något med någon som vi har haft. Ja. Men alltså går ut och ställer i en bar och ser en gullis med långa fransar. Ja, alltså det är inte, alltså,
nya fingertoppar.
Ja, som luktar ny parfym och tar den på axeln. Alltså,
när du har levt i misär i sex månader.
Ja, och som säger att den är en giver. När man inte har fått något på två år. Alltså då är det ju.
Ja, då känner man ju nya känslor.
Ja, och då menar jag inte att man ska vara otrogen och sen vara ihop länge. Jag menar att man ska testa vattnet för att det ska bli enklare att göra slut. Om man har kommit så pass långt att man inte kan göra slut.
Ja, om du är inne på tredje breakupet med samma kille.
Ja.
Gå ut och hångla med honom bara. Ta dig en sup. Det har vi tipsat om andra några gånger.
Ta en sup, skicka ett sms, var otrogen.
Så vi behöver inte göra 300 avsnitt, där har vi alla tipsen. Nästa fråga är, vad ska man göra om ens vän är i en destruktiv relation?
Mm. Vad har du gjort när jag har varit?
Ja, alltså jag tänker ju mycket på, när vi pratar om att jag är slut, så tänker jag hela tiden på hur vännen ska ta emot. För det har varit min roll. Att jag tänker på, då måste man komma ihåg det här och det här och det här. Framförallt så måste man komma ihåg att när en person säger, nej nu, alltså nu, fan, jag kommer aldrig mer prata om det här, är det värsta jag har gjort, nu är det över. Alltså det här, jag känner så starkt i hela
kroppen. Det kan vara vad som helst också. Han har skickat mina kläder ut genom fönstret. Exakt.
Han skriver bara okej, punkt, istället för hjärta som han alltid.
Då är det bara, jo, men det kan, jag menar bara att det kan vara, alltså, jag tycker att man har hört från sina vänner och bekanta några av de sjukaste historierna som folk kan varit med om. Och man tänker att, okej, nu är det över. Nej,
det är det jag menar. Du måste alltid, du måste vara klar. Du kan inte vara i personens känsla när du säger, nu är det över, fuck honom, jag ska blocka honom överallt. Okej, säger man, då går jag också in och blockar, eller hur ska vi göra? För jag följer ju honom.
Man
sveps med. Och bara, okej, men då, jag säger till folk att man får inte säga Jonas längre. Det där namnet är blockat i Voldemort. Det ska aldrig mer, någon ska inte säga det. Och sen dagen efter så träffar man Jonas. För att då har ens kompis tagit dit honom. Och hon sover hos dig. Så det är bara, hej, hur mår du? Så att man ska vara noga med att inte svepas med. Och att veta att även de gångerna när de säger, jag ska aldrig mer prata med honom, så menar de inom 5 minuter ska jag aldrig mer prata med honom.
Jag skulle säga ett dygn. Alltså, jag ska inte prata med honom förrän imorgon.
Jag ska aldrig mer prata med honom medan det är den 6 februari.
Upp efter att man har sagt, jag ska aldrig mer prata med honom, så är det enda man tänker på, när ska jag få se bilden. Men
först så vaknar man och känner, varför har jag ont i magen?
Varför är jag ledsen de första 100 delarna?
Vad är det som har hänt? Jag höll på att bli sjuk. Oh nej, just
det. Då är inte arg längre. Så det är först, alltså man vill bara,
ja, men då vill man bara bli
ringa,
tröstad,
krama,
trösta.
Alltså det,
kan någon trösta mig? Fucking trösta mig.
Och då behöver ju man vara med vän som kan trösta en också.
Absolut.
Och som inte säger, du får inte smsa.
Nej, man
kan,
alltså det,
alltså det är en sak också att säga så här, om du verkligen vill så kan du skriva eller ringa. Men ska vi försöka först?
Ska vi först prata om varför? Precis. Och ska vi komma på en plan? Inte
ska
bara,
vi gå handla först? Ska vi, alltså så. Men inte bara så här, ta telefonen. Eller, så då blir man en enemy.
Ja, alltså, det är en grej om din kompis säger, jag kan inte hålla mig, kan du ta min telefon?
100%.
Ja, då går du och lägger den någonstans där du inte kan hitta den. Jättebra. Men du får inte säga, skriver du till honom nu, då kan du inte sova här längre.
Nej,
nu räcker det. Du fattar väl att du inte kan vara med honom. Ja. Alltså, hon är under a spell, hon mår inte bra. Du sparkar på någon som ligger. När du ställer ultimatum till människor som precis alltså, har gjort slut.
Det får man tycka också, man kan ta det beslutet, men då ska man ju aldrig mer vara vänner då. Då passade man inte.
Alltså, det kan ju vara så att, alltså, för det händer ju också att liksom, man kan vara i olika kriser. Du har en familjemedlem som precis har fått ett jättetragiskt besked, som har fått någon sjukdom, och din kompis har precis gjort slut. Då kan det vara jättesvårt att vara där för henne. För att du tycker bara, håll käften, min moster har bröstcancer.
Då måste man förklara det.
Ja, då måste man säga det, att jag tror inte att jag kan ta hand om dig just nu.
Nej,
för att jag är så otroligt uppe i det här. Jag behöver egentligen självstöd. Och vi kan inte stödja varandra för vi är två trasiga just nu. Du kommer behöva söka hjälp någon annanstans. Och det som vi alltid kommer tillbaka till, och det här gäller, alltså det här gäller inte bara i kärleksrelationer, det gäller nästan allting. Om du ska tvinga någon att göra slut, då måste du täcka upp för allt som den personen gav. Och det kan du inte. Då
varje, det är svårt. Alltså,
varje gång den vaknar och är ledsen, då ska du krama den. Vad då ska du ta på killparfym? Vad ska du göra? De har sex 4 gånger om dagen. Ja, det är bara där fram pullfingrarna. Alltså, det är liksom inte aktuellt.
Nej. Nej.
Och det är liksom, om du åker till jobbet så måste den smsa dig 20 gånger i timmen. Du måste ringa så fort du har slutat. Du kan inte gå på träningen. Alltså det är så mycket som du måste. Du kan inte bara tro att du ska lägga den på en soffa själv och sen gå därifrån.
Nej, alltså, du får vara hemma hos mig. Och sen bara, är det inget annat? Alltså man måste ju ge så mycket emotionellt stöd, så att det i alla fall täcker upp för att den andra inte, alltså, kollapsar.
Ja. Och det är ju om den har valt det själv. Men det är därför jag menar att ställ inte ultimatum, för att du har inte kapital att säga så. För du kan inte täcka upp för allting som personen kommer känna. Utan den måste själv säga, jag vill göra slut, jag behöver stöd. Bra, då hjälper jag dig så gott jag kan. Då är det inte alls samma krav liksom. Jag tänkte säga nu, det håller inte i så länge, men då utgår jag från dig. För jag tänker, det är bara 3-4 dagar som du...
Som han är ledsen.
Sen har han en ny pojkvän.
Nej, det var en som skrev till mig häromdagen på Snap. Hej, jag har varit ledsen ett halvår, vad ska jag göra? Jag är deprimerad. Jag är inte ens, var inte ens kär i den killen jag slut med. Men han är fortfarande hela min värld. Ja, det vi hade då, liksom.
Det är ju ett tecken på att hon inte har fyllt på med någonting.
Precis.
För det är det som är att, alltså jag förstår att de flesta är ledsna i mer än 4 dagar. Men har det gått ett halvår och du är fortfarande ledsen hela tiden, då är det ett hål som inte har blivit fyllt. Och hur ska du fylla det? Ja, kanske du måste faktiskt ta in professionell hjälp.
Ja, verkligen.
Du måste gå till någon kurator så de kan få berätta för dig att det är för att din pappa lämnade familjen när du var liten. Så att när du blir lämnad
du
på det sättet,
den här
sättet,
ja, relationen.
Då kommer allt det där upp igen. Då måste du gå igenom allt det.
Ja,
och det måste vi ordna. För att absolut, hjärtekross är jättestarkt. Och det finns ju teorier om att man får sånt där broken heart syndrome. Så att det blir någon fysisk tear på hjärtat.
Men har ju ont i hjärtat på riktigt.
Ja, alltså det är det som, alltså det styr ju liksom 90% av all konst, det är ju bara kär eller olycklig kär. Så det är jättestarkt, men det ska inte sitta i år efter år efter år efter år.
Nej.
Det ska inte det. Alltså det är klart man kan alltid få känna att fan, åh gud, jag saknar honom. Eller som jag fantiserar om att stå på olika begravningar, då tänker jag ju verkligen att jag ska sakna dig och David i all evig tid då. Men om du eller han dog, så skulle jag ju behöva repa mig. Jag kan inte avsluta mitt liv för att alltså, jag kommer ju behöva repa mig. Hitta nya vänner, hitta en ny partner, kanske.
Känns det inte så? Det känns också som att du romantiserar att David var din livspartner. Och
alltså,
att om han skulle gå bort,
jag romantiserar
så var det
att jag ska skriva boken Vissa hämtar sig aldrig. Jag ska ju vara, det är liksom en bild. Det är samma sätt som jag romantiserar att jag sitter i fängelse, alltså jag romantiserar väldigt mycket också att vara en quiet hero.
Just det. Det är ju inte ens om.
Nej.
50%.
Ja, och framförallt är det ju killar.
Jag är en loud hero, det fantiserar jag.
Exakt, det fantiserar du om. Men jag fantiserar verkligen om att vara silent hero. Och då är det just det där.
Alla fantiserar om att vara hero.
Men bara på olika sätt. Den ena ska vara da-da-da-da, och den andra ska vara ingen visste att det var järnjätten hela tiden. Men men när man fantiserar om det så tänker jag, åh, det ska gå 20 år och jag får fortfarande inte skaffa en ny. Men i verkligheten ska jag behöva leva varje dag de där 20 åren. Och då kommer jag till slut
gå
utanför mitt hus och höra en fågel kvittra och känna
att, och också det är okej att det är ett sår länge. Alltså om jag tänker på vissa relationer så kan det säkert komma upp vissa sår nu. Även om inte det styr min vardag. Så att det är också precis som du säger, man behöver fylla på med annat så att det är liksom ett täcke över det där. Och att man blir vän med den sorgen.
Det kan inte fylla hela ens dag. Det är samma som folk känner sorg över att deras ungdom är över. Eller barndom, alltså så mycket som folk i vår ålder pratar om barndom och hur kul det var om man var ute hela kvällarna. Och det finns en plats för nostalgi. Man får känna, åh, fantastiska sommarkvällar med barnen på gården, vad kul vi hade. Men man kan inte känna att mitt liv som jag nu är inget värt för att jag inte är 8 år.
Då behöver man fylla på med något.
Ja, då är det något som har blivit tok. Absolut att man får sörja saker och man får känna att vissa saker läker aldrig helt. Men det kan inte vara öppet sår i 6 månader. Då måste man börja sy igen. Fatta att det är inget plåster som räcker. Jag måste gå in på djupet nu.
Jag tycker också att om man har en kompis som har gjort slut från en destruktiv relation, då tycker jag att det kan faktiskt vara bra att göra ett sovschema första veckan. Det kan vara 7 olika kompisar. Alltså ta en natt var.
Exakt.
Eller 2 nätter eller.
Ja, och alltså, personen är ofta ganska lelös. Man tror att den ska liksom ha en egen åsikt. Men den har inte.
Nej,
det.
Man kan kolla på sin egna serie, för den kommer bara ligga som en hösäck som ligger med tårar i ögonen.
Du får bara tänka att du är med dig någon som ligger i koma. Så att du måste rulla runt den överallt. Alltså den ska med in på restaurangen. Men den kan inte ha en konversation på restaurangen. För den hör inget, ser inget, den är helt, alltså,
så är det. Verkligen. Man får ett nyförlöst
bebis. Alltså, man kan verkligen också säga såhär, jag ska på min moster fyller 60 och jag ska på det fikat, jag tar med den. Säg till morsen.
Kanske inte första dagen, men absolut första veckan.
Ja, sätt den bara på en stol. Alltså, den får kanske sitta inne. Den kommer inte säga nej, det kan jag inte följa med på. Den kommer bara säga, jag bryr mig inte om
det
någonting
som händer. Det kan också vara, vet du vad det kan vara, som jag gjorde med en kompis för inte så länge sedan som var med i en liknande situation. Hon ville inte följa med upp. För jag sa, du får följa med på det här. Hon ville inte följa med upp, så hon satt i bilen. Och jag gick ner med mat till henne i bilen.
Det är som en hund.
Hon grinar, alltså, men hon visste i alla fall, hon sitter i bilen, så hon är med mig. För jag kommer komma ut i bilen. Och det är liksom, man kan hitta lösningar. Så att inte en person behöver vara ensam i sitt liv.
Nej, den kan inte vara ensam. Och den kan heller inte delta i aktiviteter. Så den är som ett mellanting där. Den måste vara med, men du kan inte kräva något av den.
Ilskan hos kompisen kommer ju ofta från att den behöver åsidosätta sitt eget liv för mycket. Så det är där man behöver känna också, vart går min gräns? Exakt. När behöver jag lämna över till en
annan
kompis?
När kommer jag bli irriterad?
När kommer jag bli irriterad? För man får inte bli irriterad på den ledsna hunden. För den är ju
den inte för det. Ja, den kan
så
inte
då
göra
så här,
mer.
Gå på den där middagen och sätt personen i bilen. Mm. Inte så länge.
Nej, lite. Exakt. Du kommer behöva, du kan inte vara där i 4 timmar. Nej. Du får stanna första timmen och sen säga, nu kommer jag behöva dra mig. Mm. För jag har ett barn i bilen. Mm. Alltså om ens vän är i en destruktiv relation, det har vi pratat om tidigare, att det är viktigt att alliera sig med henne och inte mot henne.
Precis, det är det viktigaste.
Det är det viktigaste, att inte säga din pojkvän är skit, du borde inte vara med den där killen, jag fattar inte hur du kan vara med honom, han får inte komma på festen, alla sådana där saker är, alltså visst man får göra det, men enligt mig farligt.
Är det inte så här att man kan säga hans beteende är skit, alltså så här, det han gjorde mot dig, gud vad taskigt, vem gör
det,
så
får man absolut inte göra.
Ja. Men börjar man säga så här, hela hans väsen är pisset.
Ja, och jag fattar inte hur du kan vara med honom.
Ja, för det är din kompis livssituation du säger. Ja. Det är som att säga ditt hus är piss.
Ja, exakt. Jag fattar inte hur du kan bo här. Ja, det är verkligen det. Och så man får verkligen vara försiktig med att inte vara liksom, även när hon öppnar upp dörren och säger fan han är helt dum i huvudet, alltså då får man bara säga ja, fan vad han är dum i huvudet. Men sen när hon säger och jag ser alla kärna, då säger man åh gud, jag fattar verkligen att du ser alla kärna.
Gud vad jobbigt och liksom.
Fan alltså att man, ja, men det är det ju. Hur ska vi lösa det? Och alltid försöka liksom.
Det finns alltid här. Du kan
även när man har en vän som man är med en kille som man känner, ja, de är på väg mot ändhållplats. Det fattar jag, det fattar egentligen de också, men de kan inte tänka på det. Då får man ändå försöka vara så att man säger okej, men ska ni prova det här? Ska ni prova? Alltså, visst, man behöver inte komma med alla typer av tips för hur de ska lösa sin relation, men om hon säger vad ska vi göra, så måste man ändå försöka svara som att relationen ska hålla. Och säga, ja, men det funkade ju när ni gjorde det här.
För det är eller? Då det kan ta slut, när man har provat
exakt,
allt.
Exakt, de måste prova, de måste göra.
Prova en paus, prova terapi, prova.
Exakt, alltså, och om det är så att de tidigare har gått i parterapi och det funkade, då säger man, ska ni inte prova parterapi ändå? Och så gör de det och det inte funkar. Då blir det ännu tydligare för dem att okej, nu funkar inte ens det här. Verkligen. Vårt sista lim som vi hade, ingenting funkar. Ja, då är vi på väg mot ändhållplats. Det är viktigt att lägga också sitt ego åt sidan och inte säga, ja men jag har alltid fattat ni två ihop. Eller jag hade rätt. Det här är faktiskt något som är väldigt speciellt. Att folk ska alltid gissa hur länge relationer håller. Och sen vara glada när de listade ut
det. Hade rätt, så.
Det är så jävla speciellt. Alltså, för det finns absolut relationer, jag tänker så här, de där kommer alltid, det finns inte en relation som jag tror ska hålla mer än 5 år. För att jag tänker inte längre än 5 år fram i tiden. Så jag tänker bara, de är säkert tillsammans de närmsta 5 åren. Eller de kommer nog göra slut under de här 5 åren. Som min hjärna tänker på. Om de säger 15 år, jag vet inte vad 15 år är. Jag vet inte hur långt fram det är. Jag fattar ingenting. 5 år. Och då kan jag absolut säga att de där håller nog 5 år till. De där håller nog inte 5 år till. Men om det sen tar slut, eller om de går över de där 5 åren när jag tror att de ska sluta, så är det inte som att jag sitter hemma och knyter nära. Fan alltså, att man hade fel.
Nej, det är lite fel fokus.
Ja, det är bara så speciellt att alltså, de där kommer inte hålla. Det där kommer inte hålla.
Men det är ju en själv, att man klappar på sig själv för att man har något bättre själv ofta. Alltså antingen att man har en bättre relation eller att man är singel och avundsjuk på olika sätt.
Och det är bättre än att vara i den relationen som kommer ta slut. Så det är viktigt att alliera sig med henne. Och sen är det viktigt, som vi pratade om tidigare, att ha flyktplanen. Och den kan man som vän stötta upp i. För när hon säger då, nej men jag kan inte lämna, han kommer bara kasta ut alla mina grejer. Okej, ska vi sakta men säkert börja ta dina grejer hem till mig, en i taget. Liksom försök att jobba ut den där flyktplanen. Och sen när de väl lämnar,
vi låtsas att hunden är sjuk och att
den
är hos veterinären.
Jag säger att min katt har brutit benet. Du måste komma hit. När de väl lämnar sen, så är det viktigt att veta att de kan gå tillbaka. Och att man får inte skamma dem för att de går tillbaka. För de känner redan skam. För de vet att samhället menar på att
det är det pinsammaste man kan göra. Alltså det, du, det är du har också tagit droger igen. Alltså det är liksom,
nej, det får inte hända. Återfall. Och det kan också vara bra när man är i en destruktiv relation och har en vän, att man liksom kan ha som att den här kanalen är öppen mellan dig och mig. Men vi säger inte det till andra. Om vi är på en fest och någon säger, gud det verkar som att Lisa och hennes kille har en dålig relation, då behöver inte jag säga, ah, vet ni vad som hände igår, blablabla, så ska jag berätta allting. Utan då har du öppnat en port in till den här kompisen. Så om ni gör slut, då är det du och den kompisen som vet om det. Du är hos henne i 4 dagar och sen går du tillbaka och då behöver ingen veta det. Då är det liksom det mellan oss. Sen om man som kompis känner att det är för tungt för mig att bära, eller jag tror att hon kommer bli mördad, självklart berätta för någon mer.
Ja, och det är kanske inte riktigt heller de hårda, för självklart ska man säga, man ska anmäla om det är någon som slår någon. Man ska, vi pratar ju nu om de här relationerna där partnern trycker ner på olika sätt. Alltså psykisk misshandel som är liksom, kan vara så här, på en liksom ganska låg skala, men gör en person jätteilla. Och som är så vanlig, är så fruktansvärt.
Och egentligen, jag tror man kan säkert ringa kvinnofridslinjen när man blir psykiskt misshandlad.
Ja, det är självklart. Men jag menar bara att de här tipsen vi ger nu är inte så här, om din kompis blir utsatt för något olagligt.
Ja, om man har strypt henne till som svimmar och kommer hem till dig, då får du självklart ringa polisen.
Ja.
Vi kommer lägga numret till kvinnofridslinjen i vår beskrivning. Det borde ha gjort samtliga 300 avsnitt. Vi kommer börja med det nu. Och då kan man ringa både om man är utsatt och om man är anhörig.
Ja. Vi såg en serie på SVT som heter Gaslight.
Ja.
Som jag verkligen tycker folk ska se med en kompis.
Den är för poddlyssnarna. Vi har blivit tipsade om den av väldigt många personer.
Ja, och nu tipsar vi tillbaka. Och då är det en scen, det här blir spoiler då.
Ja, så om ni inte har sett den än, av gud vet
vad ni ska göra. Tycker jag ändå att ni ska lyssna, för det är så jävla fint. Men då är det i alla fall en vän som vill hjälpa till, en person som är i en destruktiv relation, och de har ju slut och blivit ihop och hon har varit med om helt fruktansvärda saker, och de sitter på kompisens golv hon har lämnat efter att hon har blivit
ytterligare en gång
liksom. Ja precis, hon blev instängd i någon garderob länge eller hur det. Och kompisen som har blivit utsatt berättar vad hon har varit med om, att det funkar inte och sådär. Och då säger den kompisen som inte har blivit utsatt: du borde berätta det här för kvinnofridslinjen. Och då säger hon okej, okay. Och då säger hon: hon är redan i telefon.
Det
hon hörde allt. Att slippa berätta.
Ja, det är redan berättat, ja.
Och att slippa ringa, alltså slippa slå in numret, alltså, ja. Det är så jävla äckligt, alltså, att
ja,
någon bara...
Det är det som är värst.
Att någon hjälper en, alltså. Och också att någon har redan gjort jobbet.
Hon slog numret, hon såg till att de hörde. Hon lotsade dig genom att berätta, så att det inte kändes jobbigt, för du berättade bara för en kompis.
Ja, och det är också så här, jag tycker också att allt är så fint när det är så här, det är miniförnedrande ju. De har så här tagit makten över en. Det är så att det är så här, första kanske instinkten är så här: va?
Ja, har du förrått mig?
Och sen så kommer man på så här,
ja, det bästa som kunde hända.
Det bästa som kunde hända
att jag blev förrådd.
Att jag blev förrådd, ja, för att jag klarade det. Nej, det är så fucking fint.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nästa fråga vi skulle ha ställt psykologen är: vad ska man göra för att en relation ska hålla? Det blir så bra som möjligt.
Men de viktigaste ingredienserna.
Och vi är inga psykologer, men vi gillar att ta svar på tal.
Vi gillar att gissa och spekulera.
En kultur som du verkligen har lagt i hela vårt kompisgäng är så himla mycket acceptans. Som jag tror att om inte vi hade haft den här podden och jag hade lärt känna det här hos dig så här mycket, så hade jag trott att det var jag som var så. Men det är som att du har förklarat så många gånger, du har lirkat lite på hur jag tänker, så att jag känner såhär: gud, du är ännu bättre för än mig. Alltså du är helt otroligt. Du är verkligen så här, du tar bort så mycket egot ur situationen.
Så man kan titta på det utifrån, ja.
Ja, och bara såhär, ja, men att allting kommer från någonstans. Få människor gör saker för att vara elaka, vissa gör det absolut.
Och
vissa,
ja, men och grejen,
vissa vill det... också vara elaka för att något har hänt.
Det är det jag menar, de, om de gör det för att vara elaka så är det ett jättestort trauma.
Och att man inte alltid behöver bli arg på det. Man kan känna så här: det här var respektlöst mot mig, här går min gräns. Men man behöver inte brusa upp, du brusar aldrig upp.
Kan du fråga David? Alltså, som okay, jag okay. brusar. Tre bockarna brusar hemma.
Men jag tycker att det jag upplever, det du brusar upp för, det är när han gör någonting som gör illa dig på olika sätt då. Nu säger jag emot mig själv lite. Men du brusar sällan upp när någon gör någonting som är lite off.
Ja, nej, det gör jag inte.
Det är det jag menar.
Jag har verkligen inte, jag...
Du brusar aldrig upp för folks beslut. Det är det jag vill komma till.
Då helt enkelt säger jag har aldrig brusat upp över ett beslut.
Nej.
Även när någon tar ett fucking så korkat beslut, så brusar jag inte upp över det.
Det är det.
Nej, för att det...
Jag är snarare den som inte brusar upp faktiskt.
Nej, du blir illa behandlad. Nej, du borde brusa upp mer när någon kille behandlar
dig. Vi har det 50-50 tycker jag. Men du lär mig den sidan.
Nej, jag brusar inte upp om en person tar fel beslut.
Nej.
Och jag brusar inte heller upp om jag har... För det händer mig ibland. Att en vän ber mig om råd. Vi kommer fram till något. Två dagar senare har hon pratat med någon idiot som har lett henne åt andra hållet. Hon har tagit det beslutet. Då brusar jag inte upp.
Nej.
Då säger jag: jättebra. Och sen säger hon då säger hon ju 2 veckor senare, det var ju ett jättekorkat beslut att säga bara, ja men du har ju tagit jättebra beslut förut och du kommer ta dåliga beslut hela ditt liv, alltså, eller bra.
Och det är svårare för mig därför att jag vill ju lösa allting.
Du har mycket mer av den här soccer mom som säger till sina barn, om ni bara gör exakt som jag säger så kommer det bli bra.
Verkligen.
Och det är sant, men ingen kan lära sig någonting om man inte får göra misstag. Det är ju verkligen så.
Nej, och anledningen till att jag ändå, nu rättfärdigar jag mig själv här, men anledningen till att jag känner att jag kan vara så är för att jag alltid också tar emot när det går dåligt. Jag skulle aldrig säga, jag sa till dig,
nej,
jag har aldrig sagt de orden.
Nej, du säger, om du bara gör som jag säger så blir allting bra, men om de inte gör det säger du inte vad jag sa.
Nej,
och det är jätteviktigt.
Ja. Men det jag vill komma till är för att ha en bra relation är just acceptans. Vilket vi båda är bra då på olika sätt.
Ja, alltså jag får öva jättemycket i min kärleksrelation på att inte säga, jag sa det här till dig för 4 år sedan och nu kommer du att berätta det för mig. Jävla segpropp. Jag får öva mig jättemycket på att backa och låta honom komma på saker själv, låta honom utforska sig själv, för jag är också så jävla långt fram med självutveckling.
Men jättemånga kvinnor,
han är en student av den här podden.
Relationer. Ja, alltså jättemånga kvinnor i straighta relationer känner känslan att jag är jättelångt fram emotionellt. Jag har koll på allt i hemmet. Jag, alltså, jag är en mamma, men jag har inga barn. Jag är den här mannen
jag har
som är
ett vuxet. Ja, men och det som gör att det känns okej för mig, därför att jag har respekt för att han inte har samma utbyte från liksom, du och jag har ju varit en maskin som har jobbat i 10 år.
Jo, men vi är elitidrottsmän i, alltså det här.
Nils van der Poel är vi inom det här. Ja, absolut, vi har gjort våra 10 000 timmar. Alltså vi är docent inom
så är det.
Detta. Så jag har respekt för att han inte har fått det och att hans enda källa kommer från mig, och det är inte så bra. Jag hade önskat att, eller det är liksom, man ska inte bara få det från, för då blir det bara som lärare och att jag berättar så här är det, så här. Men absolut att jag är duktig på att säga, vad tror du om det? Alltså att vi får vid och vända på det tillsammans och så kommer han fram till helt otroliga saker. Det som gör att jag känner att jag inte blir så irriterad eller att jag inte tycker att, åh, ska han aldrig komma i kapp med sådana saker, är att han är så före mig på andra sätt.
Exakt. Och det handlar ju också om att kunna se andra egenskaper än sin egen. Den här personen kommer med någonting till mig.
Och att ens egna egenskaper är inte de enda bra som finns på planeten jorden. Exakt. För det får man ju för sig hela tiden.
Alltså, det är inte
som att
det är en överlevnadsinstinkt. Alltså annars skulle vi inte ha allihopa.
Nej, det är sjukt.
Ja.
David sa till mig häromdagen att han att han vet allt om mig. Och jag får ju bara hålla mig där. Nej, det vet du inte. Då säger han, alltså, om jag berättade så skulle du, alltså ditt liv skulle vara över. Och jag känner, alltså då jag blir helt kall, för jag känner att han har rätt. Och jag vågar inte ens tänka på de sakerna han vet om mig. Alltså jag tänker på
allt. Du är inte nyfiken.
Allt. Nej men Lisa, det är så pinsamma saker. Alltså han vet allt. Han vet allt. Om jag någon gång har petat med er, så vet han det. Alltså så, på den nivån är det.
Ja, men vadå, det är ju ingen nivå. Det som är nivå är det som sitter där under bröstet.
Lisa, han vet allt om mig. Han vet allt jag tänker och vad jag gör. Det är så vidrigt och hemskt. Det är därför jag känner att jag lever under hans tumme. Jag lever under hans tumme för han vet allt om mig. Och han lever under min tumme för jag vet allting om livet.
Just det.
Så där går vi runt under 2 tummar.
Apropå det, så igår så stod Henrik och duschade och jag var i sovrummet och han ropade, kan du komma? Jag sa, varför? Då sa han, för att det är mysigt. Så de satt på musik, så jag skulle bara sitta på toan.
Ja, jättemysigt.
Jättemysigt.
Prata, umgås.
Jättetrevligt. Och så satt vi och pratade och då sa han, åh gud vad du var lik hon. Och så sa jag, ja, hon som gillar lejon i Love on the Spectrum. Hon bara, ja. Alltså förstår du att jag
kände, du vet redan vad, du kände ditt ansikte.
Jag kände hur mitt ansikte. Så jag fick ju två. Jag fick faktiskt 2 ledtrådar.
Jo men för många hade det inte räckt.
Ja, jag var alltså, jag visste 100%. Jag sa det som att jag fattade inte innan jag hade sagt det, att det var sjukt. Jag sa det som, ja, jag bara rättade honom.
Ja. Du fyllde
i bara på mig sen.
Ja, varför ser du in i framtiden?
Ja, vad fan
witch
säger du?
Ja, alltså jag vet inte hur man får en relation att hålla. Så jag vet att jag har haft en väldigt lång relation, men jag kan inte berätta vad som är ingredienserna. För att många säger ju kommunikation. Och alltså det är ju det som jag tycker, på minst.
Nummer 1, sund kärlek.
Du har helt rätt, inte besatthet utan kärlek.
Det är viktigare än kommunikation.
Nej.
För att med kommunikation utan kärlek då är det.
Ja.
Så på det vänner. Viktigaste är jättekära. Det är nummer 1. Och att den då ska vara sund på liksom 70% av planen. Alltså ni ska liksom, ja men det är ju för att säga så här, ni
100% går inte.
Det är inte liksom en, alltså vi kommer alla med bagage. Så att den kommer inte alltid vara sund.
Nej, det går ju inte. Alltså alla har haft olika barndomar och olika trauman.
Så att, alltså det ska vara mer sund än osund.
Absolut, det ska vara mer än 50%. Och sen tror jag att det beror
på, och ni ska vilja jobba på de andra 50%.
Ja, precis, det beror på vem som möter. För att jag vet inte om jag hade kunnat jobba med någon som var 50%. För mig kanske 30 är gränsen.
Precis, ja.
Men för vissa kan också 60 vara gränsen. Alltså det beror ju på så hur mycket man är villig att böja sig och dras mot varandra och mycket man är villig att kämpa med någon.
Verkligen. Och sen kommer kommunikationen. Mm. Och den kommunikationen behöver inte bara vara prata.
Nej, du har helt rätt.
Det kan verkligen vara att man hittar verbal sitt kärleksspråk på olika sätt som är liksom så här, ja men vi är alltid nära varandra och kramas jättemycket när vi tycker olika och då kommer vi på allt är bra.
Vi sover på varsin sida av sängen men vi har fötterna mot varandra.
Precis. Men sen när man kommer till olika problem, att man känner sig ledsen över saker, då kommer man behöva kommunicera verbalt. Och att man kanske också, jag tycker att en sund relation, när man är nära någon, då behöver man kunna ganska tidigt berätta när den andra personen har gjort en illa, saker som man inte tycker om, och när man har förändrats. Alltså när man själv har förändrats.
Och säga att nu är inte jag sådär längre. Exakt. Så nu behöver du inte låtsas som att jag är sådär längre.
Ja, jag
du behöver
inte det
påminna
längre,
mig om att ta med nycklarna, för jag gör det varje gång.
Precis. Exakt.
Jag vet det i min själ att jag kommer ta med dem. Ja, du har rätt. Och det är väldigt, som du säger, viktigt att man lär sig. Alltså nu är du kanske såklart Speedy Gonzales. Och efter en minut som du har blivit ledsen säger du till, medan andra kanske går en dag. Men det får aldrig gå ett halvår.
Nej, du får tänka på att eftersom jag är ändå medberoende, så kan det också vara att absolut att jag säger när jag känner mig ledsen och sådär. Men jag har också min gräns för att jag är ledsen. Den är ganska hög. Jag kan
kan ta mycket.
Exakt. För en annan personens skull. Eller för att det inte ska bli bråk. Eller sådär.
För att du vet att du klarar det.
Exakt.
Alltså jag kan ta det här. Jag vet
så
att jag kommer överleva.
Jag är toppen bra på att säga till när jag känner mig kränkt. Eller inte respekterad. Men,
och du
duktig men
på att säga vad
det
var som. Exakt. Du gjorde det sådär. Du gjorde att jag kände sådär. Nu måste vi lösa det så här.
Men det jag behöver lägga lampan på mig själv är, ska den gränsen verkligen gå där? Alltså så.
Exakt. Jag var ju ledsen innan.
Ja, precis. Jag var inte det. Och varför var jag inte det? Det är ganska sjukt.
Varför tyckte jag att den level av.
Varför var jag värd det? Eller varför tyckte jag att det var värt det?
Ja, och för det som är farligt är att låta saker pysa och ligga och mörka. Alltså, det bygger så mycket bitterhet. Precis som vi pratade om, att hur länge kan jag ta hand om min kompis? Hur länge kan jag ge den 100% av min tid innan jag börjar frakta den? Och känna att res dig upp själv.
Och det kan man säga till sin partner också. Men som den här tjejen som hade en kille som säsongade. Då kan ju killen säga, jag vet att du vill att vi ska höras oftare. Eller att jag ska skicka de här bilderna eller sådär. Och det kan jag göra 3 gånger om dagen. Eller det kan jag göra på morgonen eller så. Så att man också ger ett motkrav. Alltså man kan inte hela tiden gå med på allting bara för att någon kommer och säger, du är mig ledsen när du gör så här. Ja, då måste man också kunna säga, okej, då kommer jag förändra det, men jag
respekterar
det hit.
Men det här är min gräns.
För det kan jag märka på Henrik, att för jag är ju den som ställer mycket krav och jag är den som sätter mycket regler och sånt. Och ofta så gör han bara det. Och sen kommer det fram att han kände sig tvingad att jag var chefen liksom. Och då är jag såhär, men gud, hade du bara sagt det här så är ju jag världens bästa mottagare. Och
men han uppfattar som ultimatum. Antingen gör det här eller så kastar jag ut det. Så det är klart han måste göra det, för antingen annars är relationen slut och då får jag veta att det var mitt fel.
Så då måste jag också vara tydligare med nästa gång och fråga, känns det här okej för dig eller kan vi göra det på ett annat sätt? Så att man har ju ändå båda. Ja, men det är ju så.
Jo, men det tar inte lång tid för dig att lägga om det.
Nej,
lägga in den frågan i formuläret. Och då kommer det till frågan som jag lagt till nyligen.
Då ska jag bara se här.
Enkäten.
Ja.
Den sista frågan som vi kan svara på är en fråga riktad till Lisa Borg, tidigare Ankarman.
Ja.
Hur tar man bäst upp ett stort problem?
Direkt. Det finns någon engelsk sägning som jag hörde i en serie som du garanterat vet vad det är. Som är på engelska då: den bästa tiden är nu. Alltså, there's no time as...
There's no time like the present, säger man.
Alltså, det, när jag hörde det, då kände jag...
Äntligen kände du.
Det där är ju så...
Det är så du gör allt. Alltså, känner du med allt, jag vet. There's no time like the present. Och det är sant på... Alltså, för det är sant därför att man säger det till folk som prokrastinerar. Som säger att, men det där kan jag fixa imorgon. Och då måste man påminna dem, varför inte just nu. Du har samma möjlighet idag som du har imorgon. Så gör det bara nu, så är det klart. Så jag minns verkligen när jag var liten och min pappa kom in på mitt rum och det var stökigt och jag hade sagt att jag skulle städa typ, eller vad det var. Eller om jag skulle ta disken, men du vet, jag gick ju bara och la mig och vilade i 40 minuter innan jag skulle ta familjens disk och han fick se ett diskbär där nere. Och då brukade han alltid liksom försöka säga till mig att om du gör det nu så är det snart klart. Han liksom verkligen försökte så här, säga, gör det bara nu så är det över. Och jag bara, alltså han pratade bara för döva och jag säger bara, vadå gör det nu? Alltså, för att det är det som du känner, åh det är så jobbigt då att stå ut i 2 timmar.
Precis.
Men det är inte det, för jag glömmer det ju.
Så är det verkligen, att för mig att skjuta upp att skicka ett sms till någon som jag vill förmedla någonting till, som jag har tänkt på, att vänta på det, det gör ju att jag mår jättedåligt innan.
Konstant plåga.
Och jag mår absolut dåligt när jag skickat det också innan jag får svar. Men det är så sjukt, jag har verkligen lärt mig att det är så sjukt värt det. Så att, alltså, mitt tips är verkligen, om man ska ta upp ett problem, är att göra det ganska snabbt.
Det som är lite svårt är när det är, för det finns verkligen en personlighetstyp som tar upp för många problem ju.
Oh, absolut.
Och för dem är det ju egentligen den sämsta tiden, the present. De behöver verkligen vänta.
Nej, det är jättesvårt att ge det här tipset faktiskt. För att om jag går till mig själv, vilket är det enklaste, jag tar sällan upp problem. För att jag, som vi sa innan, min gräns är hög.
Det är skit hög.
Ja.
Precis, och då har du verkligen funderat och sen har du kommit fram till okej, jag kommer behöva ta upp det här. Mm. Då gör jag det nu. Mm. Men det är väldigt många som också som har den här lite offermentaliteten och som känner, alltid känner att varför hälsade du inte på mig där? Eller varför hälsade du först på henne? Eller sist när vi såg så hade du inte så bra energi. Eller, de hittar såna där hjärnspöken.
Man måste först komma på varför man ska ta upp problemet. Kanske
just det,
då.
Just det.
Och för att komma på det måste man tänka också varför är jag vän med den här personen.
Och varför blev jag ledsen? Eller vad var det som hände? Först måste man faktiskt sortera sina egna känslor.
Det är viktigt.
Sortera ut vad det var som hände, för ibland kan det också bara varit att man, alltså man känner sig utanför då i 2 minuter. Mm. Men sen har man skitkul resten av kvällen. Så jag behövde du ta upp det. Mm. Var det så viktigt? Har den här personen gjort så ofta mot dig? Upplever du att du har gjort med liksom en intention? Mm. Den ville dig illa eller? Det är alltid så här när vi är med dina andra kompisar, då skiter du fullständigt i mig. Och sen när vi själva kan vi umgås.
Och sen är det också kommunikationen, även om man ses på riktigt eller skriver, så tycker jag det är jätteviktigt att komma med goda intentioner själv.
Det är helt rätt.
Att säga,
och det är där som
hej fina du, eller liksom, alltså var gullig och så här. Igår kände jag så här, eller senaste tiden har jag känt så här. Mm. Min känsla är att det kan vara för det här och det här. Man kan ge ett förslag till den här personen, för det öppnar upp för den personen att förklara hur det egentligen var. Så det spelar ingen roll om man har rätt eller inte. Och då får den också en chans, jaha, trodde du att det var på grund av det här? Nej, jag
inte. Låt mig berätta.
Ja, precis. Intentionen behöver vara att man ska bli sams.
Du har helt rätt. Och det, okej, okay, om jag får ge ett tips till hur man får en relation att hålla, så är det fight for peace.
Ja, bra med det.
Det är nästan det starkaste. Om era bråk handlar om hur ni ska bli sams, då har ni en chans att hålla över de här 5 åren som jag pratar om.
Inte vem som
har rätt, inte vem som vann, inte fram med kvitton och vem skrev vad och gå igenom hela protokollet. Mm. Och det går ju inte att en fight for peace och en fight for the win. Alltså det går ju inte. Om du är med en person som du försöker fight for peace och säger jag blev ledsen, jag vill att vi pratar igenom det här. Och
det
den
verkligen,
kommer med
om den andra personen är mottaglig, så är det ändå ganska lätt, om den aldrig har lärt sig att fight for peace, så är det ganska lätt att också bara lägga det på bordet. Vet du vad, det vi håller på med nu, det är bara att göra illa varandra. Ska vi inte försöka komma till en lösning? Vi får vara arga. Jag kommer säga elaka saker för att jag är skitarg. Men fokuset måste vara hur vi ska bli samsen. Och att den andra personen faktiskt kan lära sig.
Ja,
det.
Absolut. Alltså, i många familjer är ju verkligen standarden bara att man ska säga
du var dålig, jag var
bra. Du får ta disken idag.
Så som du är. Alltså.
Ja, precis. Ska du verkligen gå så där? Det är bara ett evigt gnabbande. Så, alltså, det är bara... Och då lär man sig ju verkligen det. Och också om man har haft föräldrar som har bråkat med en på det sättet när man är tonåring, som har sagt att nej, du ljög ju när du kommer hem, så jag kan ju aldrig mer lita på det. Jag kan inte lita på ett ord du säger.
Gud, så där säger folk.
Mammor säger det. Kan inte lita på ett ord du säger. Du har ljugit om det här och 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 det här, så räknar de upp 10 grejer som en tonåring har ljugit om. Ja, det är det de gör. Det är deras, alltså, fucking vatten och bröd och ljuga. De gör inget annat. De vaknar morgonen och ljuger och går och lägger sig på kvällen och ljuger.
Jag tycker också att man kan vara helt säker på att hur en utfallet blir, även om det blir ett stort bråk eller man blir sams, så kommer man ju framåt. Det man står i nu och trampar, om man mår så pass dåligt att man känner att man behöver ta upp ett problem, är inte värt det liksom. Du kommer alltid komma framåt. Du kommer kanske göra slut, eller du kommer få mycket bättre relation med en kompis, eller du får bättre betyg i skolan för att det är en lärare som har betett sig illa. Alltså du vet.
Det är också ofta, tycker jag. När man ligger så där på kvällen och de säger att man replayar sådana här de värsta cringiest moment. Eller det kan också vara någon har sårat mig. Även om det har liksom lagt sig, för det var för 1 år sedan, och man inte tog upp det. Och man tänker, ja men det gick ju över, det la sig. Men kommer det upp där på kvällskvisten och du får den där samma känslan igen, då hade det ju inte gått bort riktigt.
Precis.
Och så där kan det verkligen vara att det liksom, ja men det känns inte lika jobbigt nu. Det pyser här, så att det har åkt ut lite. Men det kan fortfarande liksom, och det kan vara att nästa gång någonting händer så blir det ännu starkare, och då kommer den personen inte fatta varför du reagerade så starkt på det.
Nej, om man vet med sig att man är en person som ofta tar upp saker, alltså ofta, vad skulle vi säga att det är då? Någon gång i månaden, med liksom
det är väldigt
vänner
ofta.
Och så.
Väldigt ofta.
Då behöver man kanske också ursäkta sig lite faktiskt. Att säga så här: jag vet att jag kan vara känslig, jag förstår att det här kanske inte är någonting som du har varit elak för, men jag kände så här. För de har också valt varandra som vänner, om jag tänker nu vänner. Hur tänker du att vi ska lösa det i framtiden? För då kan den kompisen en chans att säga, jaha, reagerar du så här på det här? Men då kommer jag alltid ringa dig innan. Eller då kan jag säga vad jag ska på mig på festen. Eller då ska inte jag kalla dig det där smeknamnet.
Ja, den har också chansen att säga, nu har du skickat ett sånt här varje månad till mig i 6 månader. Och det här gör att jag mår dåligt.
Precis.
För jag får hela tiden såna olika sms om olika bråk vi inte ens har haft. För att du går runt och är jättekänslig. Och det orkar inte jag. Det gör mig otrygg vad det är. Och om man är en person som behöver ta upp problem en gång i månaden, det kan absolut vara att man är i en fas i livet där man precis har gått ut gymnasiet och man har börjat
100%.
Tänka tänka på olika saker. Men om man är liksom det under en längre tid,
man märker att man, gud, man har bara haft dåliga kompisar,
ja, så man måste ner. Göra slut med 80%. Mm. Men om man vet med sig att det här fortsätter liksom längre, då måste man ju jobba inåt.
Mm.
Då måste du...
Om man är en person som blir irriterad på att grannen ska bygga ut,
ja, så exakt, man inte får, man hamnar i de här olika konflikterna hela tiden och tycker att allt drabbar mig, eller varför är det alltid jag som står där och ingen bryr sig och vad det nu är. Till slut måste man tänka att, vänta, det finns en gemensam när det är alla de här olika situationerna, och det är inte att världen alltid är emot mig, utan det kanske att jag uppfattar det.
Ja, man kommer behöva också vara med om vissa saker för att alla människor är olika.
Mm.
Så att liksom, det är massa gånger som man är med om saker som man kanske blir mikroledsen över eller så, där man faktiskt också själv behöver gå till sig själv och tänka, är det här verkligen något att bli irriterad över? Det kanske inte är så konstigt att hon hade den där tonen.
Nej.
För hennes alla mamma kan bli dog ändå förra veckan.
Ja.
Eller hon,
alla kan bli arga.
Hon trivs inte på sitt jobb. Mm. Hon kanske är lite sur.
Mm.
Kanske ska skicka en blomma.
Mm.
Alltså, liksom.
Hon var nervös, hon skulle göra det där och där. Ja. Alltså det är verkligen, det där måste man ju känna med sig. Blir mitt ego skadat? Mm. Eller var det här verkligen något som...
Ja.
Och alla människor bor ju i sig själva och tycker att de är viktigast på planeten. Mm. Så de tycker ju att saker som drabbar dem är mycket större än att det skulle drabba någon annan. Det bryr de sig ju liksom inte om. Man kan inte tänka lika mycket på andra som man tänker på sig själv.
Mm.
Och det är liksom, vet du vad jag tänkte på häromdagen? Jag pratade med Charlotte och jag kom på en sak. Jag sa en sak till henne och vi båda skrev under på att det här är en sanning.
Ja.
Och det här är en ganska jobbig sanning därför att den kräver väldigt mycket av en grupp. Ja. Och den kräver nästan inget av en annan grupp. Och det är att blir du utsatt för mobbing eller utfrysning under en viss ålder, så spelar det ingen roll vad som händer efter. Din självkänsla hämtar sig inte.
Nej.
Om du blir mobbad i skolan och sen blir världskänd, så ser du dig själv fortfarande som mobbad.
Mm.
Om du däremot som barn blir jätteomtyckt och har en fantastisk barndom fram tills du är 20 och sen blir mobbad, då påverkar det dig ingenting.
Nej, verkligen.
Absolut ingenting. Alltså jag skulle kunna bli söndermobbad någonstans. Jag skulle bara, hej då. Alltså det är liksom, man repar sig så jävla starkt. För vi pratade om att det är som att de här åldern liksom från, att man går i skolan 1-9, om man bara får en skjuts där man har en termin där man är skitpopulär, eller någonting händer, man är i någon grupp som skyrockets och det blir så jävla kul, och man får gå på alla diskon och man bara har jättekul, då gör det inget om det sen slutar.
Nej.
Och det är så hemskt, därför att man kan inte bestämma själv om man ska bli mobbad mellan 3
och 6. Det är som att man har tränat upp en stark kropp och så då orkar du springa sen, eller så har du liksom,
det kanske inte är en jättestor grej. Jag förstår att många har fattat det här tidigare och alla vet att det påverkar, alltså ju tidigare det händer, såklart. Om du har föräldrar som behandlar illa när du är under 5 år, du kan nästan inte repa dig, alltså det kommer att ta mycket tid att repa dig. Men det är bara det jag kom på var ju, eller det som jag kände var nytt med insikten var att jag kom på att om man har varit coolast i skolan i 4:an, så kan inget stoppa ens.
Nej, verkligen.
Det är verkligen
men
så starkt.
Men då är det ju så att om man har då vänner och folk runt sig som har haft det jobbigt i barndomen, i skolan, vad det nu kan vara, så behöver de, för det är väl det här du ska komma till.
Ja, med. Exakt. För de kommer behöva jobba på sig själva, menar jag.
Ja, och det krävs så mycket mer från en som vän då.
Mm.
För då har man valt en vän som...
Och så den kan inte styra att den blev retad hela 3:e klass.
Verkligen.
Och du kunde inte styra att du vann småstjärnorna i skolan, i 5:an.
Mm.
Och då bara kände att livet blir aldrig svårt igen.
Mm.
Ni har väldigt olika utgångslägen. Mm. Och det måste man ha respekt för.
Mm.
Dels så måste den som har haft det tufft ta ansvar för det själv och inte tro att andra kan läka det.
Mm.
Utan det måste man kanske då gå i terapi och få lära sig då att prata med det inre barnet och allt vad det kan vara.
Ja, och det är viktigt i livet att ha vänner som är trygga. Mm. Att försöka i alla fall leta efter det. För det är inte så lätt, för ofta letar man efter det man har haft. Om man har haft det jobbigt när man var barn eller liknande. Men sen är det också att man kan ju verkligen repa sig så att man får en stabil nutid.
Mm.
Men grunden, det här är liksom...
Ja, det är självkänslan igen som vi pratar om. Om
den är första instinkten blir ofta då att det är något fel på mig.
Ja. Man går tillbaka, det är som att hjärnan har gjort de där
vanorna.
Ja, det är så säkert för den. Det går så snabbt att åka där.
Mm.
Det tar mycket mer effort att hoppa över de här olika hindren som är. Jag är värdelös, ingen bryr sig om mig. Mina vänner hatar mig. Allt bara rasar.
Mm. Och tänker man på det så är det mycket lättare också att förstå andra människor. Alltså att inte tycka, oh, gud, den här personen tar upp problem hela tiden. Ja, för att den har varit tvungen att se problem hela tiden för att överleva.
Jo, det är som att man också då bara ser den som, ja, den är svag.
Mm.
Och det är också en sån skön känsla för oss att, ja, den är svagare än mig.
Mm.
Så den kan jag i alla fall kliva över då. Här nu när jag slåss med alla om och vad bäst på planeten, jorden och mest omtyckt och den som alla vill vara som.
Mm. Men det är mycket ju den som ingen är irriterad på.
Så det är så jävla hemskt att i killgäng finns ju alltid en hackkyckling.
Mm.
Och det finns alltid en alfa.
Mm.
Och alltså det de håller på med.
Mm.
Den dynamiken de håller på med.
Alltså ut i djungeln. Ni behöver inga kläder, ingenting.
Alltså ut med
djur.
Ut dra i varandras penisar och pungar bäst ni vill.
Mm.
Men får jag snälla slippa se det här bedrövliga som pågår.
Det 300 avsnittet börjar gå mot sitt slut.
Vi hamnade på villovägar.
Som vi firat.
Vi tog sidospår. Men vilket firande det blev. Tror du vi klarar 300 avsnitt till?
Oh, vilken bra fråga. Det är alltså, då ska vi ha poddat i 12 år.
Ja, och då kommer vi vara liksom 40 år.
Nej, jag tror inte 300 avsnitt till.
Nej.
Tror du?
Jag tror att den stora frågan kommer vara om någon av oss har barn.
Ja, men det kommer vara så intressant att prata om, tänker jag.
Men det kommer inte finnas tid och energi.
Nej, det är sant.
Så absolut, det kommer vara jätteintressant.
Men det känns inte som att många poddar som jag lyssnar på har verkligen gått igenom både graviditet och spelat upp födslar och haft... Alltså,
har de hållit på då i 12 år?
Ja, alltså Fredagspodden till exempel. Ja. De har ju, jag tror att Amanda har fött 2 barn och Hanna 3 under poddens gång. Mm. Men man vet inte. Men det känns, jag tycker det känns som att 6 år till känns... Alltså det är så svårt att tänka. Då är vi 43.
Men jag kan inte tänka mer än 5 år och knappt det. Nej. Alltså det är bara en siffra jag hittat på.
Ja, då är vi 38. Ja, alltså det är inte omöjligt.
Nej. Vadå, du tror att om 6 år är vi 38?
Inte. Nej, jag tänkte vi var 32. Nej, vi är verkligen 40.
Jag var tvungen att vara, vad fan ska jag säga?
Vi är verkligen 40. Varför tror du att du är 32? Ja, jag vet inte. Ja. Jag har i alla fall en liten present till er. Inte bara svar på livets alla frågor som vi har.
Som vi ju sitter på.
Ja. Och det är ju att jag har tänkt 2024 att jag ska släppa meditation. Mm. Det här är jättenervöst för mig.
Jag vet, det är verkligen, det är jättestor skillnad på att prata om något och att faktiskt göra det. Ja. Det är två helt skilda saker.
Manuset skrevs i Mexiko, inspelningen har skett. Redigeringen har skett. Och det ligger nu uppe i vårt flöde här. Mm, som ett eget avsnitt. Exakt. Och det är en morgonmeditation. Och jag tycker ni ska lyssna på den i sängen.
Hur lång är den?
Innan ni gör något annat. Ungefär 10 minuter. Mm. Det tycker jag är den bästa längden själv.
Ja, men jag har aldrig vågat gå över det. 12 har jag kanske varit uppe på.
Mm, det är läskigt så fort det blir 20.
Alltså för mig också.
Han har ju trans alltså.
Jag har inte svårt att hålla fokus länge. Det är också så jävla skönt att det är 10. För det är som att
stor del av morgonen går åt annars.
3 minuter går ju bara på att man ska hitta sitt andetag.
Det jag gör, svårt. Jag går ofta upp 9, så sätter klockan på 8:50 och så sätter jag igång den. Mm. Så när det är slut då går jag upp. Mm. För då säger alltid den personen, och även jag, att nu är det dags att gå upp. Så man vet att nu är det dags. Ja, jag är nervös för att jag har gjort mitt bästa.
Mm.
Och det känns så känsligt också för att jag pratar verkligen till personen. Så att jag kommer ligga där i sängen bredvid den personen.
Mm.
Och det känns väldigt nära, och, alltså det känns väldigt intimt att jag ska få ha den stunden.
Har du liksom en meditationsröst?
Det tror jag.
Ja, du pratar lite lugnt.
Jag fick säga om vissa meningar några gånger när jag spelade in. För att jag ville inte vara för så här. Och nu kan du, alltså så.
Nej, det får inte vara för hög energi,
nej.
Utan det ska ju verkligen vara de där. Ta ett djupt andetag.
Ja, men jag är nu mellan det och hög energi. För att hon som jag gillar mest heter ju Molly. Och hon är så här: good morning my friend. Alltså hon är väldigt så där glad men liksom trygg. Så att jag är inte riktigt lika hypad som hon. Men jag är ju inte så där. Nu kan du flytta
handen. Jag vet knappt hur du pratar när det är så.
Nej, jag ler. Jag säger ju, nu kan du ha handen på ditt hjärta.
Ja, just det.
Så där pratar jag.
Just det.
Det kan ni lyssna på.
Det kan ni lyssna på. Och om ni tycker det känns bra kan ni skriva det till Lisa, så kommer hon bli jätteglad.
Ja, det kommer jag. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp, så ses vi kanske i 300 avsnitt till.
Let's hope so.
Ha det så bra.
Hej då. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.